Det här är en podd från Svenska Yle.
Det kan vara en fråga om liv och död när politikerna beslutar om hur och var vi får vård. Eller hur, Carmela?
Det är klart det. Det är ju så att vi alla vill ha bästa möjliga vård sen när vi blir sjuka. Alla hatar vi det här med att sitta på hälsostationen och vänta timme ut och timme in och sitta där i den här kön och ingenting händer. Och alla hatar vi det att sitta på natten där på akuten och se på de här som i mindre bra skick, kanske alkoholpåverkade och yra runt och så här. Och vi vill komma dit till den här läkaren så fort som möjligt. Vi vill ha hjälp så fort som möjligt. Och sen om vi vet om vi faktiskt har en allvarlig sjukdom så vill vi få bästa möjliga vård. Vi vill komma till läkaren så fort som möjligt. Och det är viktigt för oss. Förr eller senare är det viktigt. Och det här är en politisk fråga som berör oss alla förr eller senare.
Carmela Walder är politisk journalist här på Svenska Yle och jag heter Johan Ekman. Du lyssnar på Nyhetspodden som inte tar semester i sommar. Och idag ska vi diskutera en av de frågor som faktiskt konkret berör oss alla på något sätt, det vill säga social- och hälsovården. Men Carmela, du har ju också andra erfarenheter av vården än den här med en bandspelare i handen så att säga.
No, det var nog länge sedan, men i alla fall det var redan i början av 90-talet som jag jobbade inom vården för att få pengar helt enkelt när jag studerade. Och på den tiden så kändes det nog som om den offentliga vården var sån att det satsades på patienten. Det fanns liksom möjligheter. Det fanns möjligheter att få vård också för såna här mindre grejer som till exempel åderbråck opererades på det här sjukhuset där jag jobbar. Jag skulle inte kunna kanske tänka mig att det görs offentligt idag. Åtminstone så här att man kommer ganska så fort i operation. Också med såna här grejer. Och jag tyckte att det rullade på. Det fungerade och där var det också avdelningar för äldre, sådana som inte klarar sig mera hemma och sådana som var i riktigt dåligt skick. Frågan är att hur många av dem skulle ha varit hemma idag med hjälp av hemvården?
Det är sant att det har skett väldigt stora förändringar i vården under de senaste decennierna. En annan fråga som slår mig när jag funderar på det här med vården är det att det är i högsta grad också en jämställdhetsfråga. Man kan inte liksom riktigt heller undvika den här jämställdhetsaspekten i det hela. För att till exempel när jag helt en sån sak att bland de som jobbar inom vården så det finns en betydande kvinnodominans. Och också till exempel när jag i mitt jobb skriver artiklar så skriver jag om social- och hälsovårdsfrågor. Så när jag ser på artikelstatistiken så är det så gott som alltid så att det kvinnor i högre grad än män som läser de här artiklarna. Så det finns en sån jämställdhetsaspekt. Finns det någon slags sån jämställdhets... Hur ser du på det här? Tycker du det finns inbyggt i den här ekvationen om vården?
Det finns en jämställdhetsaspekt. Ja, det har ju av tradition varit så att kvinnan har haft hand om andra människor och vårda barn eller äldre och män har haft hand om maskiner. Så att den som har haft hand om maskinerna har fått den där bättre lönen. Och sen har vi också den här aspekten med att den som har haft hand om maskinerna så har jobbat ofta för något privat företag. Alltså inte varit inom den offentliga sektorn. Och på det sättet som den privata firmorna, så de har tävlat om arbetskraften, de har kunnat höja lönen för de som de har ansett att ha varit duktiga och så här, och på det sättet har lönerna stigit medan de här som har jobbat inom vården har jobbat för kommunerna har aldrig haft mycket pengar, så att på det sättet så hade liksom den här klyftan har nu inte blivit mindre med åren heller, och kommunerna säger hela tiden liksom, alltid har sagt att det inte finns pengar att höja vårdarnas löner, speciellt som vårdarnas antal är många, så det betyder då det att det blir ganska stora utgifter trots att man höjer bara lite.
Ja, det är sant. Det är liksom, vi kommer in på den här frågan om löneskillnader mellan män och kvinnor. Och som du sa, så i vissa branscher så har löneökningen varit positiv och just inom den offentliga sektorn så har den varit mycket mindre positiv. Det slår mig att politiker nästan varje år så hör man, eller ofta hör man politiker som säger att ja, vi ska arbeta på lång sikt med den här löne problematiken inom vården. Att på längre sikt ska vi nog få lönerna att stiga, men det är nog väldigt mikroskopiska steg man tar. Men samtidigt så säger vi också att det behövs en massa människor som ska jobba inom vården. Och nu talar vi om den här vårdardimensioneringen som nu just den här veckan är väldigt aktuell också i riksdagen och kommer att vara det här under hösten. Så finns här liksom ett samband med det att lönerna är låga, arbetet är tungt och sen att man har svårigheter att hitta personal?
Jo, det finns det. Och den här branschen har inte ansetts vara lockande på länge. Och de här vårdarfacken, Tehy och Super, har ju jobbat mycket hårt för att få den här branschen att bli mer lockande. De har lobbat för att de här lönerna ska höjas. De har jobbat hårt till exempel nu under våren under de här avtalsförhandlingarna för att få en högre lön för vårdarna. De vill ha ett sånt här 10-årigt jämställdhetsprogram som de inte kunde genomföra nu. Och det handlar liksom om lön. Men har du högre lön så är jobbet mer lockande. Och på det sättet så får du flera till branschen. Om du har flera som jobbar med det så är det inte så tungt. Så är det igen liksom mer lockande. Och det här blir, de försöker liksom få en sån här positiv spiral till stånd. Nu med till exempel vårdardimensioneringen så är ju problemet det att man vill ha flera vårdare till äldreomsorgen i och med att man har märkt att där finns problem. De här äldre vårdas inte så som de ska vårdas. Och det där, nu talar man då om 0,7 vårdare per klient. Men det betyder ju då det att de här vårdarna ska tas någonstans ifrån. Det finns inte ett oändligt antal vårdare. Och det betyder det att där som det inte finns en lagstadgad mängd vårdare, så därifrån tar man ju. Man tar ju då till exempel från hemvården, från det där andra ställen, jag menar avdelningsvård på sjukhus som inte är äldreomsorg och så vidare. Så att någon annan, det är nog tyvärr som får lida av det här om inte blir flera vårdare.
Ja, det är så att om man på något vis täpper till en lucka så uppstår en lucka någon annanstans. Och det här är ju en del av den här problematiken. Du sa, du har jobbat på 90-talet visst inom vården. Och det här är väldigt intressant. För att 90-talet var ett verkligt brytningsskede för hur vården organiserades i Finland. Före det så hade ju vården varit gratis. Alltså det fanns en massa hälsostationer det var inte gratis, jag menar någon betalade ju det, men du behövde inte själv punga ut med en avgift när du gick in på en hälsostation. Men från och med 90-talet så ändrades det här. Man började införa sådana här avgifter inom hälsovården för de som brukar tjänsterna på hälsovårdsstationer. Och samtidigt en annan ganska stor förändring var det att staten fick mindre att säga till om, så det blev mera kommunerna som axlade det här ansvaret. Och det här ledde ju till en ganska en ny situation. Det ledde ju till ett slags ojämlikhet inom vården. Du var inne på det här, men tycker du överensstämmer det här också liksom med dina erfarenheter att det har liksom skett en sån förändring här?
Jag kan inte uttala mig om skillnaden, hur mycket det har lett till skillnader på olika håll i landet. Vi vet att det finns skillnader, det finns klara skillnader. Men det har ju också, det som jag kan säga att det har ju lett till det att antalet sjukhus, till exempel i Helsingfors, har minskat i antal. Det fanns barnsjukhus, det fanns psykiatriska avdelningar, det fanns allt möjligt och allt det här har ju avvecklats. Vi vet till exempel hur det har gått för Lappviken, det här berömda sjukhuset. Där var full verksamhet ännu på 90-talet, anorexi, avdelningar och så vidare. Och nu finns det liksom ingenting längre. Alla ska skötas på öppenvården, men öppenvården fungerar inte alla gånger. Man får inte tid till hälsocentralen när man vill. Till exempel den hälsocentral dit jag hör, så i något skede ringde jag dit och ville beställa en tid. Tror att det var för något av mina barn eller något sånt här, men det fanns inte tider. Alltså, alla tider som fanns listade 3-4 veckor framåt var upptagna. Det fanns inga nya listor, du kunde inte liksom ens beställa en tid.
Och här talar vi liksom om en av de grundläggande liksom frågorna i en välfärdsstat. Det är ju just det som alltid när man talar om en nordisk sån här framgångssaga eller de europeiska staternas framgångssagor. Också när vi jämför med USA till exempel, så då är ju den här rätten till hälsovård, social- och hälsovård, helt central. Man brukar alltid i flera studier säga att det här är det som gör att samhället, en av de viktigaste orsakerna till att våra samhällen ändå fungerar väldigt bra. Men ändå, vi har en sån här uppfattning här. Vi talar väldigt mycket om att vården är hemskt jämlik, och just den är ju då, alltså i förhållande till många andra ställen, så är den jämlik. Men helt jämlikt är det ju inte. Därför för att just om du har tillgång till arbetshälsovård, så då får du tillgång till den där hälsovården. Du behöver liksom då inte själv på det sättet betala den här summan. Men om du är pensionär till exempel, så då förväntas du själv betala för hälsovården. Och sen samtidigt så vet vi ju också att resurserna på olika håll i landet är lite olika. Så är det just, när vi talar nu om social- och hälsovården, det här är ju något, eller reformer inom social- och hälsovården, så är det just de här frågorna kanske som man försöker då lösa?
Jo, man har ju försökt lösa de här frågorna redan i 20 år. Jag menar, social- och hälsovårdsreformen hade ju talats om i 20 år, och förra regeringen skulle göra en sån här mastodontreform. Det skulle skapas de här landskapen, och samtidigt så skulle då den privata sektorn komma in i det här och liksom bli en del av den här, liksom mer eller mindre en del av den här offentliga vården. Man skulle kunna då antingen anlita privat eller offentligt, beroende på vad man själv ville, så att säga. Och det blev ju ingenting av det heller, och nu gör den här regeringen ett nytt försök, ett betydligt mer nedbantat försök, där då inte den här privata sektorn alltså är med på samma sätt som under då förra regeringen, att det där, vi ska nu se att blir det något med en sån här nervantad version då, att det återstår att se.
Det är sant, för att alltså jag har ett förflutet med att jobba inom Finlands riksdag. 2011 till 2015 jobbade jag där, och då minns jag att den stora frågan var att social- och hälsovården skulle via den här, och kommunstrukturreformen skulle ske. Social- och hälsovårdsreformen, det var den stora biffen liksom. Men det gick ju nu sen inte, i flera år arbetades det med det, och sen börjar man igen då med följande regering på ny kula, så att säga. En del av, och det är ju men det är ju en otroligt svår fråga, för att vi ser ju nu också att när befolkningen åldras, vilket ju är en väldigt fin sak, för det visar ju just att vi har en välfärdsstat som fungerar, det att människor lever längre. Samtidigt så är det så att vi inte har lika mycket nya människor i samhället. Det har inte fötts lika mycket barn. Så det här betyder att du har färre människor som betalar skatt, och sen ändå flera som behöver vård. Så det här är ju en väldigt svår ekvation för politikerna att lösa.
Mm. En välfärdsstatsekvation egentligen. Jag menar, när vi har en välfärdsstat, barnen dör inte i Finland. Så det betyder ju det också, att man räknar med att de barn som föds, de lever tills de blir 90. Så att folk skaffar inte så många barn, och det är ganska naturligt. Men det är ju svårt att få det här att gå ihop. Det blir inte så många skattebetalare i framtiden, och de här få skattebetalarna då, så ska betala för de här äldre som behöver allt mera vård. Här har vi då mycket problematiska frågor för den här regeringen att ta ställning till. Det som regeringsprogrammet ju då pekar på eller hoppas på är att den här sysselsättningen ska öka till 75, och det pratas om över 75. Att det är nog viktigt att få in skatteintäkter den vägen, att allt flera är på jobb och allt flera liksom, då får själva inkomster och på det sättet kan betala skatt.
Exakt, och det är ju det här är ju inte bara teknik, utan det är ju också ideologi, och det är ju det också som gör det här svårt. En stor fråga som alltid debatteras är det, hur mycket av vården ska skötas privat och hur mycket ska skötas offentligt. Det här är ju liksom en riktigt klassisk ideologisk politisk fråga, fast man ofta brukar lite tala om det här som om det ska vara teknik. Så det är det ju inte. Men finns det fortfarande stora skillnader mellan partierna när det kommer till de här frågorna? Att hur mycket ska ordnas privat och hur mycket ska ordnas offentligt?
Ja, det finns det nog. Det ser man ju nog här mellan Sipilas regering och Marins regering, att de här skillnaderna är markanta. Jag tänker, den förra regeringen där var samlingspartiet, det parti som dominerade, och där ville man då ha den här privata sektorn med mycket aktivt. Och det där, och sen har vi nu då den här regeringen som egentligen vill att allt ska skötas mer eller mindre offentligt. Men det är ju inte kommunerna som kommer att ha ansvar över det här framöver, utan det ska bli det här vårdlandskapen då. Att där har vi det här centerns skötebarn som då ändå trots allt lever vidare från den förra regeringen. Att vi kommer då att ha en ganska komplex konstruktion. Vi kommer att ha kommunerna som har hand om en del utbildning, stadsplanering och så vidare. Och vården, den här stora biten som kommunen nu har haft hand om, så det kommer att flyttas över till vårdlandskap. Så har vi de här tidigare landskapen som inte vi riktigt vet. Delvis går de in i de här vårdlandskapen, delvis inte och så vidare. Att det blir en ganska komplex struktur nu det här.
Absolut, och man kan ju inte tro att kommunalvalet som kommer att äga rum nästa vår skulle bli på det sättet tråkigt, att det inte skulle handla om stora frågor. För det här är ju just de frågor som kommer att diskuteras. Och den här situationen med coronavirus som ju har ökat på utgifterna har ju inte gjort det här lättare på något vis.
När de här politikerna som ställer upp i kommunalvalet som får svara på de här frågorna, de kommer ju också att leva med den här osäkerheten att vad kommer att ske med den här social- och hälsovårdsreformen den här gången? Kommer det ens den här gången att bli till någonting? Att de får ju nog ändå fortsättningsvis ta ställning till de här vårdfrågorna trots att de kanske räknar med att de inte kommunala frågor så hemskt länge till. Men.
Vi har alltså idag diskuterat vården vårdfrågor som politiska frågor. Och med mig i nyhetspodden idag har jag haft Carmela Walder. Nyhetspodden utkommer i sommar, alltså måndagar, tisdagar och torsdagar, så lyssna på oss igen på måndagen. Jag heter Johan Ekman. Tack Carmela för att du var med. Tack till alla er som har lyssnat.
Tack, det var kul.